Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Projektorn rullar där jag, Alex
och jag, Max,
djupdyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld.
1979 kom en film som fick oss att tänka på kombinationen skräck och science fiction på ett helt nytt sätt. I rymden kan ingen höra dig skrika. Alien.
Vad utmärker Alien?
Det är speciellt med hur de beskriver hela besättningen. Sånt. De känns som riktiga människor, men den tar sin tid. Alltså att lära känna dem innan the shit hits the fan på riktigt. Så man bryr sig om dem. Plus att Nostromo. Alltså rundskeppet inte känns så klint och fläckfritt som det kan göra annars i science fiction, utan det känns som att de har varit med ett tag. Mm. Det känns som att lite dammigt och skitigt och sådär.
Mm, de går samma väg som Star Wars gjorde.
Millennium Falcon också är lite... Ja, precis.
Precis, istället för att liksom, göra som Star Trek där allting känns väldigt...
kulissigt.
Ja, väldigt polerat. Ja. Även kulissigt.
Ja, ja, det känns på riktigt, absolut.
De ska ju vara trackers in space, kallas de ju. Och de får verkligen den känslan liksom, att det är skitigt, det är...
Det går att ta på.
Tracker.
Tracker, ja. Ja, det är inte trackers, ja.
Tracker-miljö, eller så man ska säga. Atmosfär.
Ja, och sen blir det en slasher in space ungefär.
Ja, kan man lugnt säga. Men själva grundidén är från Dan O'Bannon.
Mm.
Som skrev, kan man säga, en science fiction-komedi tillsammans med John Carpenter.
Mm-hmm.
En skolfilm som blev lite för stor för skolan, så att de till och med släppte den på biografer.
Okay.
Men där var det, balansen där var liksom att den blev liksom en väldigt väldigt bra skolfilm, en väldigt dålig film.
Lite den fruktansvärda filmen Naked Space med Leslie Nielsen.
Nej, Dark Star tror jag filmen hette.
Mm, jag känner igen.
Och John Carpenter kommer ju dyka upp i något senare avsnitt denna månaden till och med.
Hej, hej, hej.
Ja. När vi ändå är inne på John Carpenter. Så det är lite, ja, det är alltid lite röda trådar.
Släpp på påskägg här och där i hörnan.
Utan att man märker om det ibland till och med. Men detta var ju en science fiction-komedi, och då efter den filmen gick så dåligt, så kände han att jag vill inte göra fler komedier typ. Men så ville han göra en Dark Star i skräck istället.
Mm.
Och det var liksom då kornet som senare skulle bli Alien. Men han fick ju kämpa lite för det. Detta var ju innan Star Wars- eran. Jag tror Dark Star kom ut 74.
Mm-hmm. Men efter Star Wars blev världens största succé, så fick han grönt ljus då.
Ja, de ville ju rida på vågen där ju. Mm. Med Star Wars.
Det.
Och det enda manuset som 20th Century Fox hade liggande ju, var ju just Alien.
Cashing.
Och den heter ju inte Alien från början, utan den heter ju bara
Green-Eyed Monster.
Star Creature tror jag den heter till.
Ja.
Och den hade väldigt många arbetsnamn innan han liksom egentligen kom på fan Alien.
Enkelt, det konkret, enkelt och, rakt på sak.
Ja, precis. Men när man tittar på det här monster, eller utomjordingen, liksom, vad tänker du då? Liksom? Tänker du...
Man är direkt.
Jag tänkte mer alltså Alien. För den har faktiskt ett namn.
Xenomorph.
Ja, precis. Mm. Och det nämns väl inte i ettan i alla fall.
Ja, jag tror inte.
Men jag tror det nämns i Aliens uppföljaren då.
Vad betyder det egentligen? Att den anpassar sig. Morph, Xeno. Xenofob är väl något som är främlingsfientligt? Typ.
Xeno är ju alltså främlings... Eller är det, främlings... Det, främmande, det är främmande.
Anpassbar kanske.
Ja.
Och sen biter den huvudet av en typ.
Ja, men det här... Xeno är ju liksom... Det kommer från grekiskan. Det är ju då liksom ett... Det är en främmande ju, precis som aliens är ju, eller utomjordingar. Det är mycket enklare att säga aliens istället för utomjordingar.
Ja, ett smidigt ord alltså.
Ja,
så resa över landgränsen.
Varför har vi ändrat gjort ett sånt förbaskat långt ord på svenska?
Utomjording, utlänning.
Ja, det är
lite fördummande.
Mm. Men där är det dumt i engelska nu, så liksom alien kan både vara utomjording och utlänning.
Mm, någon som känner sig utanför, alienerad.
Ja. Tillbaka till
just det, vi pratar om en film här.
Xenomorfen är ju, han är ju skapad av konstnären H.R. Giger från Schweiz.
Kan man gissa fan på?
Ja, han
inga fördomar om Schweiz.
Han var en väldigt speciell konstnär. Han de här skapelserna gjorde han redan 76. Som då Dan O'Bannon, han fick syn på de här och tyckte de var riktigt häftiga. Så han ville ha in han i projektet ju. Och första gången han fick träffa då Giger så hade han liksom tagit fram en typ en liten servett eller sånt. Han ville ha opium. Och han ville ju inte, men han frågade liksom, varför tar du det? Jag är ju rädd för mina skapelser typ.
Färgstark karaktär.
Ja, men alltså, de som vet hur xenomorfen ser ut, det är ungefär så hans skapelser ser ut. Alltså, det är väldigt surrealistiskt. Och, alltså, ja, tavlorna som han gjorde där, de kan ge mardrömmar liksom.
Ja, just det. Och det kommer ut igen med varelser i munnen som liksom...
Ja.
Nej, så, jag tror
att han tog opium redan innan så att han har kommit på det här alltså.
Ja, det får vi anta.
För jag undrar liksom hur en människa kan liksom skapa något sånt här. För det är det. Hans tankar måste vara väldigt skrämmande. Men det gick mycket rykten om att han hade sin döda flickvän i sin garderob. Alltså i skelettform liksom och sånt här. Ju. Men samtidigt så var han ju väldigt, väldigt kärleksfull och sånt. Under inspelningen av Aliens. För de tog in han för att skapa det organiska. Alltså då, utomjordingen, äggen och the chest crusher som de kallas. Och så här, allt det här ju. Och hans mamma hade ju opererat höften eller något sånt här. Så han tog med henne på inspelningarna och sånt. Så han visar ju liksom två sidor.
Kulfen med ett hjärta av guld.
Ja. Men han kom ju bra överens med Dan O'Bannon och regissören Ridley Scott.
Ja, Dan O'Bannon är nog ganska twisted imagination också. Kanske excentriker som möts i natten.
Ja, jag vet inte fan om han var så speciell. Alltså, inte, definitivt inte i samma portfölj som Giger.
Delade någon slags...
Men regissören, Ridley Scott.
Ja, ja.
Detta var här blott hans andra film han regisserade.
Mm.
Den första var Duellanterna.
Ja, just det.
Som var en Napoleon-film.
Keith Carradine, Harvey Keitel.
Kan du stämma? Mm. Och det är ju en jäkla skillnad från en science fiction skräckis.
Mm.
Han har ju fått lite tips av någon kollega liksom, att ta och titta på den här science fiction-rullen. Den är riktigt bra och bla bla bla. Men han har inte tyckt om någonting. Det enda han har tyckt om som han har blivit tipsen om var typ Motorsågsmassakern.
Ah,
så han hade lite den tanken att han skulle göra Motorsågsmassakern i rymden.
Ja, det är brilliant ju. Jag kör på det.
Och innan dess så hade han bara ju stort sett gjort reklamfilmer och sånt här ju.
Okay.
Så han var ganska färsk.
Ja, men det gick ju bra för pojken.
Ja, och detta är första gången vi ser Sigourney Weaver som skådespelare också. Det är hennes absolut första film.
Ja.
Bara, hon räknades som ett blivande stjärnskott inom teater och sånt. Okay. Och därför hon blev tipsad.
Mm.
Det blev en jävla bra karriär för henne kan man säga.
Ja, och skulle man våga kalla henne för den första riktiga kvinnliga actionhjälten? Det är som feministikon, framförallt i och med tvåan. Hon verkligen kickar ass.
Ja, faktiskt. Den här karaktären Ripley som hon spelar, den skulle egentligen vara en man från början, hade de tänkt sig ju. För de hade ju liksom de hade gjort en parentes i manuset i slutet där liksom, att det är sju roller att besättas. Men hur många kvinnor och män, det spelar ingen roll. Men de hade hela tiden tänkt sig att huvudkaraktären skulle vara en man.
Uh-huh.
Men sen när de frågar liksom, ja, men kan Ripley vara en kvinna? Eller de liksom blivit så?
Helt perplexa. Vad
fan sa liksom, de hade inte tänkt det, men de gick på idén helt enkelt.
Ja, tackar fan för det. Jag tror det är en stor del av framgången. Så att, vi ändrar på könsrollerna kanske.
Ja. För de säger det hela tiden att det är inte mycket som är originellt i filmen, alltså på själva manus.
Nej, det är ganska traditionellt.
Det enda liksom, som är liksom, det är det här att utomjorden kommer ut ur bröstet på...
Ja, det är färgstags.
Ja, men det var liksom, ja. Det var liksom den twisten som fick folk inom då Fox att...
Ja.
Fastna lite på projektet ju. Men sen resten av manus så var de tydligen inte så förtjusta i, så de skrev om det 1000 gånger. Och lite
gjorde
så
Fox det?
Ja, de här producenterna.
Mm.
De gjorde ju många omskrivningar. Förmodligen lite för att ta med, få lite egen cred och sånt ju. Kanske. Jag kan ju omöjligt säga det, men... Man har sina aningar liksom.
Var det grejer som kom med i slutresultatet?
Ja, alltså, producenternas idé var ju bland annat den här Trackers in Space ju.
Mm-hmm.
Det är ju helt och hållet deras idé ju.
Att de skulle vara lite regular Joe allihopa, eller vadå?
Ja, det kan man väl säga. Alltså, typiskt lastbilschaufförer. Liksom.
Ja, okay. Ja, men då får man ge dem lite kredd kanske. Även om jag inte är ett fan av att producenterna ska lägga sina fingrar i.
Det här med roboten Ash. Det är ju också deras påhitt. För det var ju ingen robot. Ja. Precis.
Fantastiskt.
Så vi har, ja. Förutom då Sigourney Weaver har vi ju Ian Holm som roboten Ash.
Mm.
Men det kommer ju inte fram från att han är robot från början. Utan,
en twist där.
Ja. Men det känns som... Ja,
han har inget emot att de offras. De flesta
har väl sett...
Ja, fy fan. Bara när huvudet har lösnat, den förhör honom genom blåsa i honom. Det är en grym scen.
Han hatar väl mjölk, och det var ju typ mjölk alltihopa.
Ja, så man googlar ut och drängt hans blod typ.
Han svettas väl mjölk typ.
Ja, just det, när han avslöjas.
Ja, precis.
Wow. Ska vi se Alien? Jag blir sugen. Ja, det är ett grymt rollgalleri.
Ja, John Hurt.
Oh,
ganska ung där också.
Mm.
De ville ha in honom från början. Han var upptagen med en annan film. Så de tog in John Finch istället.
Mm-hmm.
Och de gjorde väl några scener med han. Men han var väldigt energilös. Alltså, ja, man fick se, man har sett några klipp därifrån, och han precis som han inte vill vara där, alltså, mm. Han ser väldigt omotiverad ut och liksom trött och allting, och Ridley Scott sa det liksom, att efter ett tag så fick han samma färg som denna pennan, så visade han liksom en vanlig blyertspenna, de klassiska gula blyertspennorna.
Mm.
Och då frågade han liksom Scott liksom, hur mår du? Jag mår inte så bra. Hur ser jag ut? Är du så hemsk ut? Och då visade det sig att han var diabetiker.
Mm-hmm.
Så han fick ju byta ut han. Och då kunde helt plötsligt John Hurt.
Wow.
Så han kom in i projektet igen.
Gött. Tackar vi för.
Ja.
Det är en väldigt klassisk scen där Cinemorphen unge brister ut ur hans bröst. Och det är en väldigt kul anekdot att de visste att det skulle hända, men de visste inte exakt hur. Så chocken i deras reaktioner är ganska genuin.
Ja, just för den komplexa scenen också, så hade de bara råd, både tid och råd att göra det.
Mm.
En tagning.
Det är inte så att han öppnar en liten dörr ur bröstet och kliver ut och bara tja! Utan det är verkligen... Och sen blod överallt.
Men de hade ju lite problem med att De var ju tvungna att göra hål i tröjan och allting för att den skulle ta sig igenom.
Ja,
det blev inte riktigt den förväntade effekten när de skulle göra det första gången.
Låg hans kropp under bordet typ. Han liksom detonerar.
Ja, John Hurt sa ju det. Liksom. Det var lite komiskt att höra liksom, special effects killarna liksom, samtala med det. Kommer han upp? Kommer han upp? Nej, det har inte gått igenom igen. Han var lite så här.
Aj. Hur bagligt. Det är väl tanken.
Ja, men handlingen, det är ju att de vaknar ur sin hibernation sleep, eller vad de kallar det. Hypersömn.
Du vågar öppna med en sömnig interdiktion.
Ja, och så kraschlandar de väl på en planet.
Där, eller är det en nödsignal?
Ja, det är det kanske.
Eller blandar ihop med apornas planet.
Det är nu som du säger. Det är nu jag som blandar ihop apornas planet.
Vad filmar med?
Det är väl tre av dem som sticker ut och kollar läget. De hittar något rymdskepp med den mytomspunna Space Jockin som kommer få lite mer i framtiden. Men i början så blir man liksom så, vad fan är det för någonting?
Ja, är det Prometheus? Vi får lite fler ledtrådar. Det är fortfarande inte helt. Det är helt klockrent.
Ja. Och där hittar de då ett ägg med en komage i. Ja, effekten är en komage. Alltså, okay. Det är en ansiktskramare, heter det på svenska.
Facehugger.
Facehugger.
Inte mysigt någonstans.
Den liksom flyger på John Hurt och kramar fast i hans ansikte. Han ger ju hans syre.
Ja. Nere i
så de säger ju det liksom, att skär de bort den här varelsen så dör han ju.
Mm.
Så de måste låta den vara ju. Men efter ett tag så försvinner han. Och då kommer han
familja
och börjar äta spaghetti och lite sånt här och mår jättebra och så helt plötsligt bara
gemütligt runt
bordet.
Ja. Det är fantastiskt, man vaggas in i en trygg stämning igen och sen bara bam!
Ja.
Så det är världens sämsta familjemiddag som spelar.
Ja, men John Hurt gör den scenen jävligt bra.
Ja, han visar
vilken jävla bra skådis han är.
Ja.
Och den här lilla krabaten som kommer ut ur hans bröst.
Underbett.
Den blir ju större.
Ja, det får man ge den. Växer snabbt.
Ja, och jagar besättningen.
Puberteten på en kvart.
Den tar liksom besättningen en efter en tills det är bara Ripley kvar.
Mm. Det är ganska klassiskt recept, men just att det är...
Men det är liksom... Tycker du filmen är läskig när du tittar på den?
Ja, jag känner lite obehag bara vi pratar om facehuggern och allting.
För det är ju alltså väldigt trånga utrymmen, väldigt klaustrofobisk.
Ja, verkligen. Det gör ju sitt, va?
Ja. Och så liksom väldigt mörk också, liksom, som den här varelsen kan vara överallt. Liksom. Och då vet jag liksom att Scott hade liksom den intentionen hela tiden att man skulle inte säga så mycket av xenomorfen liksom.
Nej. Lärde sig av hajen kanske.
Ja.
De blev så illa tvungna att inte ha med den. Och det inte funkar. Ja. Så. Men det är mer effektivt när den väl dök upp.
Men de som hade gjort själva dräkten och allt det här alltså, till xenomorfen.
Mm.
De var ju lite besvikna för de hade gjort det riktigt. Alltså, det är en riktigt...
Avancerad.
Ja, speciellt för den tiden. Liksom. Mm. Alltså, det är riktigt, riktigt bra gjort med alltså, både läppar och allting rör sig. Liksom.
Mm.
Så de var ju lite besvikna. Men ska vi inte få se mer av den här? Alltså, ta det lugnt. Du kommer få se din skapelse. Men inte så mycket.
Ja, det är smart. Du kan hålla
tillbaka. Det är
läskigare. Det man inte ser när man ser den.
Ja, precis.
Bygg upp
stämningen. Då blir man liksom så här. Den här jäkla vasen kan vara överallt. Så när jag köpte det helt och hållet liksom. Alltså,
de kör vad det billiga tricket gör mot det. Det var bara katten. Jag var inte rädd.
Nej, det är något.
Eller det är tvåan gav.
Nej, det är ju något.
Nu ettan alltså.
Det är något.
Jones.
Ja.
Nej, det är lite billigt.
Ja, det är inte så mycket. Alltså, det är ju då Harry Dean Stanton som också är med i denna filmen. För vi skulle glömma ju. han letar efter sin katt Jonesy.
Mm.
Han, ja, efter många om och men så hittar han ju katten ju, men det är ju inte bara katten som är där typ ju.
Ja, just det.
Om man ser så.
Otroligt det, film.
Ja,
står sig väl.
Ja, visst, alltså, i dagens mått så är det, kan man hitta fel ju, givetvis, men jag tyckte de ändå löste det bra. De hade ett samma tillgång som Star Wars hade, liksom motion control och sånt här. Ja.
Capture, motion capture.
Små ja, modeller, motion och control tyckte jag. Så.
Mm. Vad är det?
att de filmar rymdskeppet står stilla och så är kameran på en
stativ.
Ett stativ som kan röra sig, alltså rör sig en viss rörelse och kan göra det om och om igen.
Okay.
Lite som de gör i Star Wars. Alltså, okay. Med bluescreen och sånt här.
Mm.
Det hade inte de tillgång till. Så att
ja, det är han
tog väldigt mycket. Det är mycket rök och det är mycket närbilder och sånt bara för att undvika eller slippa liksom klydda med stjärnor och planeter och massa sånt. Ju.
Ja, ja.
Så han,
får vi verkligen säga att de kom undan med det med Hayden i Bull?
Ja, ja. De var ju lite skeptiska till det. För Ridley Scott var lite sån också, att han är lite som George Lucas i Star Wars, att han ville göra lite själv också.
Mm.
Så han bara liksom på med mer rök, mer rök.
Det
och de är liksom så här, men det kommer inte funka. Ja, men sen visade det sig att det funkar jävligt bra.
Jag tänker på Monty Python, The Holy Grail. Det var så, mer rök.
Yes.
Mer stämning.
Men sen
vi väntar 7 år på en uppföljare.
Ja. Och de gick en helt annan väg, skulle jag vilja
ja,
säga.
Liksom, den är fortfarande fruktansvärt läskig, men mer på action-spåret den här gången.
Ja, precis.
Och John Cameron kan ju det. Vi har alla sett Terminator.
Han heter James
Cameron. 1 och 2. Så är John Cameron.
John.
Vem fan är han?
Jag tänker på hans andra skapare, John Connor.
Jag blandar ihop. James Cameron. Vi har även The Abyss och Titanic, Avatar. Han kan sina grejer.
Han kan sina grejer, definitivt om science fiction och sånt. Också.
Mm.
Därför är Titanic en något lögge. Nej. Lite annorlunda film jämfört med de andra han har gjort. Kan man säga. Inte något lögget, för den fick sina pengar och statuetter, om man säger så.
Bittra Alex visar sitt ansikt.
Nej.
Hatar du Titanic?
Nej, absolut inte.
Ingen,
ingen film jag tittar på om och om igen, men helt okej. Okay.
Nah,
absolut. Vi glömde nämna Jerry Goldsmith gjorde ju även musiken till den första filmen. Ja.
Det är ingen som man nynnar på, men jag kan ju uppskatta
det. Alltså, jag tror det är mer i ljudeffekterna som är läskiga. Liksom, typ, är det inte någon sån här typ varningssignal?
Ja.
Alltså,
typ när man ska spränga skeppet och flyga därifrån.
Det ger man kalla kåra varje gång jag hör. Ja, men den är lite mer dov och kuslig liksom. Så,
ta och se
filmen så får ni se.
Inte det.
Ja, men det är liksom mer vad man är van vid.
Mm.
Detta är lite mer annorlunda liksom. Så.
Det är vädjande.
Lite främmande liksom. Alltså, alltså så. Men jag är tillbaka till Aliens.
Oh,
jag gillar verkligen liksom den här titeln liksom, Aliens.
Mm, enkelt.
Ja, alltså
briljant.
Istället för en utomjording som är det i jätten, så är det en jävla massa.
Lite logiskt. Fortplantar sig.
Ja. Och så ska vi sabba det i Sverige med att ta Aliens återkomsten.
Ja, just det. Varför inte bara?
Varför? James Cameron återförenas med både Michael Biehn som spelar Kyle Reese i Terminator.
Just det.
Och Bill Paxton som spelar en punkare.
Nej.
I Terminator. Ja, liten roll där.
Skulle återkomma i True Lies.
Skulle han återkomma där?
Ja, han är typ sliskig bilförhandlare som Arnold Schwarzenegger spelar upp.
Ja, okej. Annars får vi även säga Lance Henriksen som den nya roboten Bishop.
Mm, han är fantastisk också.
Färgstärkt
rollgalleri.
57 år efter.
Hitta Ripley och typ Tina upp henne. Hon har lite grejer och prata om. Och lägligt nog så hittar de en nödsignal från en planet som de har koloniserat. Nej, typ.
De har koloniserat planeten från den första filmen.
Ja, precis. Och nu
har de tappat kontakten med den här.
Lägligt nog hittar de Ripley som har lite berättarsorg i sin ficka. Och de är sådana jävla självsäkra och testosteronstinna. Bara ska vi skjuta skiten av dem.
Men där är en full fisk i filmen också. Det är ju de som Ash, roboten från den första filmen som spelades av Ian Holm, jobbade för. Så
bara en dålig prototyp. Alltså,
hans plan, hans plan från första början var ju att få dit ett...
De skulle ha med den alien, cinemorphen hemma. Yeah. Kosta vad det kostar vill.
Yeah.
Om besättningsmedlemmar.
Precis. De tänkte väl att en robot klarar väl det. Men, och det är därför Ripley har sina underordningar mot Bishop i tvåan ju. Men han visade sig vara en...
älskvärd karaktär.
Lance Henriksen sa ju det, att han försökte... Han hade ju många robotar att tänka på där, liksom då, som Ian Holmes version och roboten i Blade Runner, även roboten i Metropolis. Så han försökte liksom, jag måste koppla bort dig för att göra min egen. Så tänkte han liksom, han hade en tuff barndom. Så han försökte utnyttja sin 12-årsperiod till den här roboten. För han var liksom så att när hans föräldrar, de vuxna i hans omgivning var elaka, så tänkte han liksom, jag kommer ändå överleva er, så jag skiter i vilket. Och det är lite det han ville ha till Bishop då ju. För att robotar ska ju överleva de andra ju.
Han kan vara den mest sympatiska karaktären i den filmen. Trots att han inte är människa.
Det kan man lugnt säga. Och väldigt mycket testosteron och allting. Alltså, de kommer ju med en armé.
Tuggummi-tuggande matchfigurer. Som
här är de också lite häftiga, för att den absolut tuffaste av dem alla, det var så en tjej i den här. Och det tyckte liksom kameran, men det har varit häftigt om den här karaktären kunde spela som en kvinna.
Som är supervit i verkligheten, men karaktären är lite latina.
Ja, hon var väl lite solbränd och sånt, så för att... det var inte så att
bandana. Tack åt talet.
Kortklipp, bandana och så väldigt solbränd. Alltså mörkhårig också, det hjälper ju också.
Can kick your ass and it's that.
Men hennes karaktär är ju en väldigt så här machotyp som man annars förknippar med en stor jävla bjässe med mustasch. Därför var det lite roligt att de kunde liksom göra det här till en kvinna liksom, för att bryta normen, liksom göra det lite annorlunda.
Och lärt sig att det funkar redan i ettan.
Ja.
Släng in en till kvinna och massa testosteron och upphuppade macho.
Och så kommer då Ripley in som en
varnande finger. Bara snackar. Nu ska vi spöa alien ass. Och så blir det tvärtom.
That's it, man. Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now?
Och så där, de liksom mjuknar ganska fort. Okej, berätta vad du vet.
För här, när du ändå nämner Bill Paxtons karaktär, känns inte direkt som en sån super G.I. Joe liksom, utan han är ju mer en wisecracker som du säger. Game over, man. Alltså, där är den här scenen, matsalsscenen, när de sätter fingrarna, hans fingrar på bordet, de tvingar ju, han sätter fingrarna, så kommer Lance Henriksen eller Bishop på så. Så han känns lite som gruppens pushover. Inte den här typiska tuffa killen, utan mer en...
Han har en fasad av att vara en tuff kille som raserar ganska...
ganska lätt, ja. Med tanke på att han snackar för mycket.
Ja, precis.
Nu märker man ganska fort att han är en sån nervös snackare. Men Bill Paxton gör det bra, tycker jag. Alltså, det är väl en typisk Bill Paxton-karaktär. Kan man. Han blir kanske typecastad efter detta. Ja, jag vet inte. Detta är nog den jag har sett flest gånger av Alien-filmer. Ja, liksom, det är nog den jag uppskattar mest.
Fruktansvärt underhållande.
Ja, just
både skräck och action.
Ja, precis. Det är liksom en bra mix av alltihopa nästan. Mm. Liksom.
Kan vara James Cameron's finaste stund.
Ja.
Ranka över. T2.
Ja.
Eventuellt.
Ja, absolut. Titanic.
Nej, skoja. Det gick över ganska.
Ett slag under bältet.
Mm. Men där var inte en franchise som spott ut sig en uppföljare vartannat år. De får vänta länge.
Men här är det också att de har ju, det är en liten flicka som överlever från den här kolonin och så.
Mm.
Ripley har ju varit borta i 57 år, så hon inser att hennes egen dotter på jorden har blivit gammal och dött.
Mm.
Naturlig väg och allting. Så hon blir lite av en surrogatmamma till Newt när de hittar henne ju. När de skulle kasta den här flickan så de gick till alla möjliga skolor och hittade många barn som hade skådespelat innan.
Mm.
Men i den åldern så är det ju oftast reklamfilmer de skådespelar i. Och då var det ju så att när de sa sina repliker så avslutade de alltid med ett leende. Vad de menar de liksom, ja, Newt har ju gått igenom, är liksom, går igenom ett trauma liksom, ja. Att hela hennes familj är liksom...
Pepsodent-smile passar in.
Nej. Och därför passar hon här tjejen in liksom, som de tog till slut, för hon var helt grön när det gällde skådespeleri och allting. Ja, okay.
Genuin.
Ja, men tänkte bara tanken och liksom...
Det är en snygg ingrediens i filmen så att... Mor och dotter, och säga att hon måste förgöra alien modern i slutet också. Get away from her,
you bitch! Och det är liksom tillsammans med musiken av James Horner som är liksom väldigt så... Pang, pang! Alltså det är verkligen liksom...
Ja, bra.
Det är så jag får...
Det är inte dåligt någonstans.
Jag får gåshud här i synen att man inte har video istället. Jag har gåshud just nu.
Jag kör väl mycket på Bam Bam. Jag tänker på T2 också. Det var lite punchigt sådär.
Ja, det är liksom verkligen liksom... Du ska få panik och du får verkligen panik av både musiken och allt som händer på TV:n liksom. Eller,
Så färgstakt också i finalen. Och tror, okej, nu över. Så dyker de fram och bara sliter isär Bishop och... Åh, gud.
Max tar sig över allt just nu. För er som inte kan se.
Åh, det är panik. Och så när jag slussen där bara... Där Ripleys arm kanske skulle ha gått av när hon hänger. Ja. Man kör på det, för det man sitter på spänn. Helt spännande. Och släppa ut i Cinemorphony, tomma intet. Eller rymden, som gemene man kallar det. Och klara biffen.
Och då hade det varit perfekt med ett Pepsodent-smile.
Och kameran. Blink, blink. Credits.
Nej. Jag tror att de tog en tjej som inte varit i reklam.
Så avslutar de med att de sövs ner.
Ja.
Hypersleep.
Hypersleep, ja. Men helvetet för Ripley är inte över där, utan det dröjer till 1992. Då kommer Alien 3. Och tidigare filmer har ju gjort det lite svårt, för den första heter Alien, Aliens. Vad ska trean heta då? Jag är tillbaka till en Alien. Så det funkar ju Alien 3 liksom. Tycker jag är helt okej.
Ja, det får man köpa. Det är tydligt i alla fall.
För de kan ju inte säga Alien 2.
Nej, tack. Det vore riktigt Rambo förvirrande. First Blood. Rambo, First Blood, Part 2. Rambo 3.
Jag säger bara liksom, fuck it, Rambo.
Nej,
jag fattar.
Det ska inte spåra. VHS Sverige på 80-talet.
Vi kan nu fixa ett specialavsnitt av detta.
Det är den svenska översättningen.
Den konstiga uppföljarnamn och allting också.
Absolut.
Men i alla fall, åter till Alien 3.
David Fincher. Idag väldigt respekterad regissör med många bra filmer på
Seven.
Seven, ja.
Fight Club. The Social Network kommer att ta någon senare.
Zodiac.
Zodiac, ja.
Ja, det ska jag så bra. Här lade sig ju filmblocket lite för mycket. Så det var inte riktigt hans produkt. De...
Ja, det måste vara för jag blev lite... Kisade när jag såg att det var han som hade refuserat. Alltså, va?
Jag trodde bättre om dig.
Ja, precis.
Jag är inte arg, jag är besviken.
Ja, för, ja, det är ett försök att gå tillbaka till den ettan liksom, alltså mer klaustrofobisk.
Det spelar sig på ett fängelse typ.
En fängelseplanet typ, som de kraschlandar på. Ja. Newt har dött under resan, för hennes podd har gått sönder. Det visar sig att det är en xenomorf som har gömt sig, ja, på planen. Ja,
besviken den där bara. Alltså, kämpa sig ändå med det helvetet i tvåan som bara, nej, snart de dog. Nej. Det är väl lite det som det snackas som en uppföljare på gång till just Aliens, där man ignorerar 304.
Ja,
så att Newt och vad heter han? Inte Kyle Reese, det heter han i Terminator. Michael Biehn. Hans karaktär, för att de också är Ripley, ska vara en del av den direkt uppföljaren till Aliens.
Ja, just det.
Som Ridley Scott ska hålla i. Ja. Kanske någon relation till Prometheus då, men som måste ska få upp för det här. Eller vad var det med det?
Ja, det kommer vi kommer till. Ta det lugnt, Max.
Men redan där känner jag bara, men vad fan.
Alltså, den gillar jag inte alls.
Nej, vi har somnat åtskilliga gånger åt den här filmen.
Det var någon gång jag skulle liksom, jag hade inte sett den i helhet innan. Och tänkte, nu jävlar ska jag fanta mig.
Ta mig
igenom den. Och jag satt i stort sett hela filmen och bara, alltså, är det inte något annat jag kan göra under tiden?
Ja, men verkligen.
Ja, men jag är så fruktansvärt besviken på denna.
Ja, men tror det jävlar.
Jag gillar att de ändå försöker gå tillbaka till alltså, the source material, alltså det skrämmande och klaustrofobiska, alltså, från ettan liksom. Men det blir så fruktansvärt ointressant.
Ja, verkligen. Det är något som inte klickar här. Alltså.
Ja.
Då har vi ändå Charles Dance, rollen som en läkare som Ripley kan connecta med. Han är också känd, han är skurken i den sista actionhjälten. Även Tywin Lannister i Game of Thrones. Han är fantastisk, men tar de livet av det direkt, typ. Okay.
Men detta är väl innan Charles Dance framryck, eller?
Jag vet inte hur...
Jag har väldigt dålig koll på han från 80-talet.
Ja, jag vet inte riktigt.
För sista actionhjälten kom ju 93, året efter.
Kanske är den
typ... Då är det där jag såg den första gången.
Alltså. Teaterkarriären är det kanske. Television.
Kan stämma,
som Ian McShane hade innan Deadwood och sådär.
Absolut. Lance Henriksen kommer och...
Gör det cameo i slutet. Bara.
Ja.
Wink, wink.
Han är Bishop 2.
Remember me?
Nej, jag blev fruktansvärt besviken.
När vi sitter och pratar blev jag väldigt sugen på att säga Alien och Aliens. Men Alien 3 känner bara ett milt hat. Alltså,
lite det jag känner inför nästa film som kommer.
Mm.
Som kommer 97.
Alien Resurrection.
Ja. Eller på svenska Alien återuppstår.
Den tycker jag har fått lite oförtjänt mycket skit. För jag tycker den har sina kvaliteter.
Alltså. Jag gillar... Nej, fy fan.
Winona Ryder,
Ron Perlman som verkligen är
douchey. Ja, det är riktigt svin. Brad Dourif också som forskare.
Ja. Och
som jag har träffat. Han var trevlig. Han var hetsig.
Har du träffat honom?
Mm.
Det var det
säkerhetsen.
Ja, det var det jävligaste. Det vill jag göra. För
konfrontera honom.
Innan han gjorde ormtunga i Sagan om ringen.
Eller Doc Cochran i Deadwood.
Så är han mest känd som rösten till Chucky från Den onda dockan.
Stor roll i Jökboet alltså.
Ja, det kan han.
Stor Morrissey-aktig frisyr.
Men han har blivit kul förklarad med Den onda dockan-filmen här.
Ja, kan jag köpa. Även om jag inte har sett dem, men jag är mycket välbekant.
Ta och se dem.
Ja, allihopa.
Ja, yeah, absolut. Det måste du göra.
Okej.
Men regisserad av fransmannen Jean-Pierre Jeunet.
Ja, som senare mer känd för Amélie Montmartre.
Ja, det blev också så.
Ja, det är diskrepans mellan
det. Det blev liksom så, ja, alltså, detta var ingen, verkligen ingen karriärstödare för honom kan man säga. Kanske i Hollywood möjligtvis.
Kanske lite en dolk i sidan.
För jag kan säga att Amélie är mycket bättre än denna.
Ja, det får man ge den. No, vi såg konstnärliga ambitioner också. Den ser väldigt snygg ut. Liksom lite gotisk.
Alltså, jag stör mig på det. Alltså,
stör på den?
Ja, alltså, det här konstnärliga du snackar om, det stör mig nästan på det. Det känns nästan lite påklistrat jämfört med de andra som ändå känns, alltså de verkligen känns skitiga och lite så här. Här känns det mer liksom att det är rent, men vi har försökt få det att se skitigare ut bara. Liksom. Att det känns inte liksom skitigt på riktigt.
Nej, det känns skitigt. Det känns mer än kliniskt rent. Fast med lite mörka penseldrag.
Så kommer det in en del skurkar som ser ut som grease monkeys. Liksom.
Ja, men det känns faktiskt.
De ser ju skumma ut från första början. Alltså, man fattar ju direkt att det är inga regular Joes som kommer in här ut.
Mer G.I. Joes.
Den enda som avviker egentligen tycker jag är Winona Ryder. Hon tillhör egentligen inte det där gänget heller, visar det sig ju.
Nej,
hon har ju infiltrerat det här gänget.
Mm. Ska visa sig inte helt mänsklig heller.
Nej.
Men det är ändå den mest mänskliga filmen. Kanske. Ja. Ja.
Ripley
en klon.
Bägge har ju självmord i trean. Hon har en liten monster i magen.
Kan
slänga sig ner i lava eller så här.
En borttagen scen som brister ut ur henne när hon kastar sig ner i lavan.
Är det en bortslängd scen?
Eller om det är, Director's Cut. Vet du det? Att det finns olika...
Nej, du vet inte. Varenda film eller version jag har sett så poppar den ut precis. Aha. Innan. Så.
Ja, så är det kanske. Men jag försöker inte motivera mig till att se om trean. Fucking hell alltså. Men jag får en
manus av Joss Whedon.
Avengers.
Precis.
Buffy the Vampire Slayer etc. etc.
Han gjorde till och med manus till Toy Story så jag. 95. Det är lite förvånad då. Men alltså,
jag kan det där med snärtig dialog.
Ja, men fan alltså, för mig denna känns väldigt så här, alltså så många science fiction som kom på den under den eran, alltså runt 2000. Ja, precis. Att så väldigt påklistrat skitigt ut alltså. Väldigt avancerat men så skulle vara påklistrat. Men ja, visst. Detta ska utspela sig 200 år efter trean. Så jag vet fan. Ämnet de tar upp däremot är ju lite så, gillar jag ändå lite grann, för att det är ju lite så här med kloning och allt det här, alltså det moraliska, om det är rätt att klona och sånt, för att
det är ett äckligt resultat.
Ja, för att kan jag säga att Sigourney Weavers Ripley i denna filmen, hon har ju fått lite av xenomorfens DNA och därför har hon superkrafter typ. Lite starkare, hon är mycket starkare och allting. Och det visar ju sig att det finns flera kloner där de har misslyckats kan man säga. Vissa som inte kan röra sig överhuvudtaget. Ja, någon som ser mer ut som en xenomorf än en människa liksom.
Det är jävligt obehagligt sen faktiskt. Gunn i labbet då.
Ja. Det är väl ljuspunkten i denna filmen, enligt mig i alla fall. Men det känns som då får man sin gå ut med en ficklampa för att hitta den.
Ja, jag tycker den är ganska okej faktiskt. Trean får man somna, denna får man vakna och
alltså.
Svag trea skulle jag ge.
Svag trea, en svag tvåa skulle jag säga.
Okay.
jag tycker att detta är...
Det är inte liksom, närheten av ettan och tvåan, men det är ju...
Detta är liksom...
Popcorn.
Det är liksom, den är inte skrämmande överhuvudtaget. Det är mer actionhållet. Man kan säga att trean är ju mer en uppföljare till ettan och den är ju mer en uppföljare till tvåan. Alltså Aliens.
Att bara
liksom, det är mer action.
Ja.
För detta känns ju mer som att här är bara, det ska vara mycket action och mycket splatter. Och det är liksom inte så mycket vikt på
Men handlingen är inte en stor grej, Elin, det är mer bara överlevnad.
Nej, men alltså jag tycker mer att...
Par skop och karisma i form av Ron Perlman och Winona Ryder.
Ja, men Ron Perlman gillar inte alls i den här filmen. Mm. Detta är ju...
Han gör ju sin grej.
Det är som, det som vi har snackat om tidigare. Jag gillar ju inte Ron Perlman, han är som mest Ron Perlman-aktig.
Men du är ett fan av Sons of Anarchy, där han är ja. Ron Perlman-ig.
Ja, men där tycker jag att han är, gör han på ett helt annat sätt. Alltså. Han är en bully där också, men... Mm. Där är ändå mer människa i en, liksom, att kan man säga.
Ja, okay. Mångbottnad. Ja. Han är bara arrogant kukhuvud med ja, cigarr i munnen.
Hoppar runt som en apa och slänger ner en kniv i benet på någon som är invalid. Upsigt. Kör runt med en... Det är nog lite där jag fått tänka mig en pörman som en babian typ. Ja. Just för han hoppar runt där som en jävla babian.
Okay.
Den rören, och så släpper han ner en kniv i benet på den här killen som är rullstolsbunden. Och
ja, det är lågt.
Ingen känsel i benen överhuvudtaget.
Så vad är poängen?
Va?
Vad är poängen då? Att han invalidiserar en invalid som inte har en känsel.
Sen bara ett kukassel typ. Ja, okay. Nej, jag vet inte. Nej, jag gillar inte den alls. Och det är lite det, jag tror att det är många andra som gillar den heller, med tanke på att det skulle dra en jävla massa år innan en...
Nej, fick mycket pisk i
pressen. De börjar ju ganska tidigt runt millennieskiftet där. Alltså både Ridley Scott och James Cameron börjar ju diskutera om en 50... Eller ja...
Mm.
En film som skulle utspela sig före den första, en prequel. Men 2003 kom det ut en annan Aliens-film som vi inte tar upp idag. Som fick projektet att stanna till lite. Ända fram till 2012 då Prometheus kom. Eller Prometheus.
Superhypad.
Ja. Och
Alex blir superbesviken. Eller?
Jag är inte superbesviken. Nej, inte jag. Besviken blev jag.
Verkligen kvaliteter i den filmen.
Ja,
så många logiska luckor. Så, alltså, ja, dumma grejer.
Ja, alltså, jag menar, det kändes det. Alltså, det är lite... Alltså, det känns nästan som en remake av jätten av något slag. Lite som lite som
Force Awakens.
Ja, precis, till ett nytt hopp. Att de nästan safear lite, men det är ju mycket som man tänker, åh fan vad häftigt det är från den första filmen, känner man igen. Alltså ja, så mycket sådana här både påskägg och liksom
hintar och allting.
Ja, och sådana här spaceyuki, man får man ju egentligen se vad som döljer sig under och allt det här ju.
Ja, det är små hintar och sådär längs vägen. Överlag gillar den som fan, men det är liksom ju... är det dumma grejer. Alltså.
Ja.
Och Charlize Theron ska springa från runt skeppet. Spring inte i samma riktning som den kraschar över dig. Spring åt sidan och sånt där. Och någon ska fram hitta den här fruktansvärt läskiga ormliknande rundvarelsen, och så går de fram och gullar med den som vetenskapsmän. Och bara, kom då, kom. Och så går de till helvete, såklart.
Givetvis.
Men ja,
det är ju jävligt många alltså duktiga skådespelare.
Verkligen. Michael Fassbender kommer undan med hedern i behåll.
Ja.
Han ska vara med upp för oss, tror jag.
Ja, det ska han. Jag tycker han är en av de bättre i den här filmen, tycker jag.
Som jag hittar inte ord, inte Android, va, men fan heter
det. Jo då.
Heter de nu?
Jo då. Humanoid, han har
humanoid. Ja. Icke-mänsklig. Och Noomi Rapace tycker jag ska komma med hedern i behåll.
Ja,
var en väldigt stark abortscen i den här filmen när hon har blivit impregnerad med en alien och måste sätta sig själv i en sån robotiserad stol som skär upp skjuten magen på henne. Det kunde jag knappt ta mig igenom, men det var väldigt välspelat och välgjort.
Ja. Alltså, jag blev ändå förvånad att hon får den här Ripley-rollen när ändå Charlize Theron är med, alltså, som har högre status än vad hon har i Hollywood.
Ja.
Så det var ändå lite häftigt.
Ja. Men hon var väl med, skulle hon vara med i uppföljaren om borträknad?
Ja, hon ska vara med.
Ja, hon var väl borträknad först, men nu var hon inkluderad.
Hon är inkluderad.
Ja.
Vi har även Guy Pearce.
Mm,
Idris Elba har vi också.
Ja.
Och det är Ridley Scott igen som regisserar, därför blir jag lite så här, alltså.
Guy Pearce är dålig äldre man sminkning typ.
Ja, just det, det stämmer.
Det var lite konstigt.
Mm. Han är väl chef för Weyland Yutani.
Ja, inte pappat i Charles Stones karaktär också.
Det är kanske. Ja, det var gott.
Han bara sett den en gång. Det var inte igår.
Det var lite häftigt att se vissa grejer, få reda på lite vissa bakgrundsgrejer.
Ja, det var lite
häftigt. Som man inte får reda på i den första filmen. Men samtidigt så tyckte jag liksom där bakom nya frågetecken istället liksom, som man istället störde sig på liksom.
Mm. Ja, lysande och dum som fan om vartannat, ska jag säga. Mm.
Ja.
Men det kanske är frågetecken som rättas ut med tiden.
Det var ju tänkt, det var väl tänkt redan från början att det skulle kanske komma att bli tre stycken, va?
Mm, jag vet.
Så då har jag hela tiden tänkt att det skulle komma fler.
Ja, vi får vänta oss.
Nu blir man lite så, ja, när kommer nästa då? Och det visar sig att den kommer nästa år.
Mm.
Till sommaren. Alien Covenant.
Och vad snackar vi då? En direkt uppföljare till...
En uppföljare till Prometheus.
Är uppföljaren till Aliens bara snack än så länge? Spekulationer. Ja, det får vi se.
Ja, det får
vi. Planeringsstadiet.
Men Ridley Scott ska regissera. Och Naomi Rapace och Fassbender återvänder.
Tackar vi för.
Så vi får ju se vad som händer mer. En franchise som var jävligt häftig på 80-talet. Tack vare Aliens förmodligen då.
Ja, ja, absolut. Har du merchandise? För det var ju verkligen efter att man säger Star Wars verkligen tog vara på den idén att spinna vidare på leksaker och matlådor, kläder och så vidare.
Jag tror Aliens hade, just för att det är mycket action.
Man kan säga fan på de actionfigurerna.
Vapen och liksom, ja, maskiner och allting. Liksom. Så den var nog ganska tacksam att kunna göra merchandiser.
Ja, som fan.
Jättan tror jag inte det var så möjligt. Möjligtvis alltså själva utomjordingen, att det skulle komma något sånt. Men
fan, med konstnärliga ambitioner. Sen bara...
Annars var det inte så mycket där ju.
Nej. 80-talet känner jag verkligen. Kommers, kommers.
Ja, precis.
Jag har verkligen kunnat sälja.
Men just att det är ju mycket med vapen och gubbarna, alltså karaktärerna är lite mer färgstarka, om man ska säga.
Mer som gjorda för actionfigurer faktiskt.
Ja, ja. Därför tror jag att tvåan gjorde liksom det till en riktig franchise.
Ja.
För nu finns det finns ju tv-spel och allting. Du mynner ut i...
Det som gjort för tv-spel alltså.
Det har ju kommit en stor jävla mashup med The Predator, eller Rovdjuret, som slog igenom på 90-talet andra gång till tv-spel.
Doom har kanske Aliens att tacka för mycket.
Det kan de mycket säkert ha gjort.
Sådana first shooters med Duke Nukem.
Men det finns ett spel som jag själv har spelat. Som,
Duke Nukem, men jag vet, kommer jag på precis.
Ja, men jag tänker framförallt på Aliens. Det finns ett PlayStation-spel. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter, men det är Aliens i alla fall. Mm. Men då har de ju den här radarn, om man kan säga.
Beep, med några beep.
Plippar. Ja. Alltså, det använder de i spelet också. Där, liksom, då får man den här samma känsla. Liksom. Plötsligt är det liksom inte bara en prick, utan en jävla massa. Liksom.
Fan, jag får obakkänsla när man pratar om det.
Ja. Ugh. Det är det de som är verkligen liksom den här panik i Aliens liksom, ja, när liksom när plötsligt, ja, det är en prick liksom, ja, men okej, det kan vi
inte
klara
sig för så och över oss.
Ja.
Fan.
Så nej, därför vill jag höja Aliens till sjöarna, för det är liksom den som verkligen får hela skiten att spinna vidare liksom.
Ja, den glömmer man inte bort i första taget.
Ja. Men samtidigt, man ska ju absolut inte glömma originalet till och med, alltså.
Nej, båda mästerverk. Två besvikelser till uppföljare, får man säga. Bleknar rejält kraftigt i jämförelse.
Ja. Så jag hoppas de kan reda upp det i nästa år då, med Alien Covenant. Men...
Ja, man får ha sin tilltro till Ridley Scott. Han kan ju sin skit när han vill.
Ja.
Gladiator är ju är de mina favoriter. Så.
Ja.
Ja, det tilltror jag, va?
Absolut. Då kan vi sätta punkt här och gå till våra tips.
Yes! Denna veckan ska jag vilja tipsa om en inte helt okänd film. Ganska känd faktiskt, men det är en av mina favoriter som jag tycker borde uppskattas högre. Det är Michael Cimino's mästerverk The Deer Hunter från 1978. De tre arbetarklasskillar spelade av John Savage, Robert De Niro och Christopher Walken som tvingas åka till Vietnam och slåss för sitt land, så att säga. Och är med om en fruktansvärd upplevelse, eller flera. Bland annat en väldigt känd rysk roulette-scen som spår totalt. Och ja, den utspelar sig före, under och efter deras vistelse i Vietnam. Själva Vietnamperioden är väldigt kort, men det är ju ett par scener som man aldrig glömmer. Sen hon, själva filmen hanterar deras upplevelser när de kommer hem och deras relationer till varann är ju, alltså, det här är en film som kan driva mig till tårar verkligen. Och en väldigt klassisk musik också, Cavatina tror jag den heter, av John Williams. Inte den John Williams, utan den annan John Williams. Och har inte sett Deer Hunter, säger det. Själva början kan ju vara lite av en, alltså första delen av filmen kan vara lite svårt att ta sig igenom. Det är främst ett bröllop som det handlar om. Men man lär känna karaktärerna väldigt väl. Vi får inte glömma Meryl Streep och hennes dåvarande man John Cassell som var döende i cancer när hon spelade in det. Och Meryl Streep tänkte inte göra filmen om inte han fick vara med, för filmbolaget var lite skeptiska att han kanske inte hade så långt kvar som vi tar med dem. Men det är väldigt starka rollprestationer från alla inblandade och man är en spillra av en människa när filmen är över. Det är väldigt, den krossar ens hjärta, va? Så har du sett The Deer Hunter, så köp den på Blu-ray eller någonting. Det finns en tidigare DVD-utgåva som är ganska kass, men jag blev ju djupt imponerad när jag köpte den på Blu-ray, så att oj, fick de till det, va? Så, The Deer Hunter från 1978. Robert De Niro's kanske finaste stund. Tack för mig.
Tack, Max. Jag vill tipsa om en rysare vid namn Unfriended från 2014, där 99% av filmen utspelar sig på en datorskärm. Vi får följa Lara som skypar med sina vänner. Ett år tidigare har en gammal vän till dem begått självmord inför hela skolan på grund av en pinsam video som laddats upp. Efter en stund märker det att en okänd deltagare kommer med i samtalen oavsett hur många gånger det startar om samtalet. Personen uppger sig vara deras gamla avlidna vän. Det är då frågorna börjar ställas. Vem har kapat vännens Facebook samt Skype och varför terroriserar personen just dem? Unfriended är enligt mig inte en läskig film, men den tar upp hur dagens ungdomar lever på nätet och hur svårt det är att ha ett privatliv där också. Dessutom tar den upp viktiga ämnen som mobbning och om hur den hårda tonen på sociala medier påverkar människor. Därför tycker jag att ni ska ta och se denna.
Bra där.
Mm. Tack för mig.
Tänk vart. Samhällskritiskt.
Ja. Kan man säga. Och som vanligt, har ni några synpunkter eller frågor så mail oss på podcast@filmtropolis.se.
Filmtropolis på Facebook.
Precis. www.filmtropolis.se hittar ni oss också på. Där hittar ni allt. Från Facebook till YouTube.
Ni kan inte sluta hitta oss på olika medier på Facebook. På internet.
Och gå inte vilse i biomörkret. If it bleeds, we can kill it.